Lördagsgästen på Retro FM.
Lördag förmiddag och man ska ju alltid vara nyfiken på någon idag. Så jag är nyfiken på ännu en debutantförfattare, Amanda Romare. Välkommen och god morgon.
Ja, men tack.
Eller god morgon, det är ju, klockan är ju passerat 9 hur som helst. Alltså morgontjej eller?
Nej, jag är ju inte det. Så att, men jag kämpade mig upp.
Okay. Från Bjärre men numera sedan ett gäng år tillbaka nere i Malmö.
Exakt, det känns väldigt roligt att vara här. Jag är ett stort fan av Retro FM också. Ja. Så det
tack.
Extra mycket måste jag säga.
Vi ska ge dig bra recensioner på detta. Vet du? Men du, alltså, vad tog det till Malmö?
Ja, men jag stod där, jag kom ju från Båstad, Bjärehalvön, och sen kände jag att nu måste jag ta steget i någon riktning, och då hamnade jag här. Och redan efter några månader så kände jag att nej, men nu har jag hittat mitt place.
När jag träffade dig första gången så gick du på en radioutbildning som jag var lärare på, och sen plötsligt så blev det...
Hur sjukt inte det, ja, att vi går way back.
Ja, visst, på något vis liksom. Men varför lämnade du mediebranschen på det sättet?
Ja, men jag som sagt var ju din lärjunge, om man säger så, under några år. Ja. Och sen jobbade jag på Sveriges Radio med sport, för det brinner jag för mycket.
Just det.
Och sen började jag sadla om lite till film och tv, för att jag kände att egentligen tycker jag ljud är väldigt roligt också, men jag ville bredda mig.
Men vad är det med film och tv liksom som du inte kan få liksom med, jag menar, för mig är radio och ljudet där som så att vi målar upp bilder i varandras skallar och kan...
Ja, men det var det jag sa, jag har inte lämnat ljudet att det är så tacksamt att jobba med det och roligt.
Men att du ville liksom flirta med den världen?
Ja, alltså det är mycket så här idébaserat. Får man en kul idé som man känner, fan, det här hade blivit riktigt bra tv. Så det var liksom lite på den vägen det gick, att jag då kände att men då måste jag utforska det området också. Så då gjorde vi ju bland annat, eller vi grundade vårt produktionsbolag för...
Bloody Brilliant Productions.
Exakt. där har vi liksom utvecklat olika projekt, och vårt senaste tv-projekt var ju tv-serien Änglavakt då, som hade premiär på SVT i januari.
Viktiga grejer handlar om psykisk ohälsa.
Ja, men det är mycket av det som vi gör i produktionsbolaget och som jag ofta liksom end up doing. Allting från existentiella frågor, döden, de här små ämnena i livet som genomsyrar en.
Ja, precis, sådana
här. Ja. Och också ungdomar då, att jag känner att det är för jävligt att så många unga strugglar. Och då måste vi försöka hitta sätt att nå dem som inte söker hjälp själva. Och det gör vi ofta genom, eller så här, vi jobbar mycket med fiktion då och tv.
Ja, gensvaret för Änglavakt var ju otroligt positivt när den gick. Finns för övrigt på SVT Play för er som vill kika på den. Men gensvaret alltså från folk som blev berörda av det här. Har du kommentarer så här?
Ja, men det är jättefint. Vi jobbar ju också med en stiftelse kring unga där vi träffar många i liksom Änglavakts målgrupp. Där folk har, väldigt många har hört av sig och sagt att det här har ändå hjälpt dem och känt sig mindre ensamma. Och det har blivit en trampolin också för oss att kunna utforska det här området ännu mer.
Blir det någon fortsättning? Vad kommer hända med Änglavakt för ett år sedan?
Det är inte riktigt bestämt än, för jag har ju också fått kasta mig in i det här nya projektet med boken jag lanserar nu.
Vi ska prata om den alldeles strax.
Så det är lite sådär, det ligger lite öppet för tillfället, men väldigt spännande.
Du skulle kunna berätta, men då måste du döda mig. Är det på den nivån? Eller
ja,
måste
döda alla som får reda på detta, så det är därför jag helst undviker det.
Men då är det, inte för att säga för mycket då, Amanda, är det så att det är på G lite grann, men kanske något ytterligare av något slag?
Alltså som sagt, det har kommit två projekt emellan, så det är det jag fokuserar på nu, men att jag har ju skrivit, Änglavakt är ju en trilogi egentligen, så att jag ser ju gärna att det utvecklas till en till säsong.
Har du redan börjat kasta folk till den, eller i huvudet? Varför?
Ja, i huvudet kastar jag hela tiden och dyker upp också olika manusscener och så vidare. Så det lever där.
Drömskådespelare som du skulle vilja ha med? Alltså, om så här, bara fritt tänka så, som du gillar.
Ja, alltså, Gud, det finns...
Gud, han kan också vara med.
Jag är ett väldigt fan av Sverrir, om du känner till. Ja. Han hade varit fin om han hade fått spela en av de äldre änglarna, om man säger så.
Okay. Ja, dessa två änglar, Hasse och Amanda, på plats här. Vi sitter och snackar lite grann om livet och om tv och om änglar. Men också om än en bok som släpptes bara för ett par veckor sedan. Malmö består, halva Malmö består av killar som har dumpat dig.
Ja, exakt. Det, tyvärr så stämmer det ju titeln ganska bra också.
En roman som handlar om självupplevda saker.
Ja, exakt. Alltså det är en... Ja, du beskriver det ganska bra. Det handlar om jakten på den tredje dejten som är så betydligt mycket svårare än vad man kan tro. Och som vi, liksom, som man som singel strugglar med extremt mycket, känner jag, här i Malmö.
Men var det som att det var som ett projekt att du bara testade eller att det växte efter dina dejtandes dagar?
Ja, alltså jag var lite naiv för jag fyllde 30 och kände, då hade jag jobbat väldigt mycket med serien bland annat och allt möjligt. Och så tänkte jag, nej men nu är det dags att utforska lite, lite nya områden i livet. Och så tänkte jag att ja, men jag, om jag liksom går på lite dejter, raggar lite ute och kanske laddar ner Tinder, så... Kanske det sjätte, sjunde dejten. Där har vi något. Och det, så var det ju verkligen inte. Och det är den resan. Och framförallt alla de här tunga avvisandena man ändå går igenom. Mm. Som sen blev anteckningar. Som sen blev en roman med fiktion. Men med då baserat på väldigt mycket självupplevt.
Ja. Det, vet någon av dem du dejtade under den här perioden? Att de har kanske blivit en del i din roman som har hört av sig efterhand så här.
Det finns, det är en blandad kompott. Vissa, vissa har fått en liten heads up att ja, det kan vara inspirerat på det vi hade. Men jag har försökt anonymisera det så mycket som möjligt. Så det finns inget hämndbegär på det sättet. Nej. Däremot har jag varit jättenoga med att försöka skriva det så... utöver anonymiseringen så rakt osensurerat som möjligt, för att jag känner att det är...
Det är väl en igenkänningsfaktor också, liksom att alltså, tjejer och killar också för den delen i samma situation.
Ja, men det är det jag menar, liksom att alltså, det är en sån jäkla svårig, snårig djungel att försöka hitta rätt, och man får så mycket tankar och känslor och också en viss sorg över att hela tiden behöva dela med tack men nej tack, hoppas du förstår. Så därför så känner jag att, att jag vill ändå liksom visa exakt hur det är.
Men alltså, är det svårt att träffa någon 2021 och få till något stadigvarande liksom, alltså, du, så här, fast ute på marknaden då? Ett
ja,
antal
alltså
år.
Man skulle kunna tro att det är lätt nu när alla dating
sajter
och så vidare har kommit, men det är liksom inte, alltså att få till en första dejt är nog inget problem liksom. Det har jag upplevt att det funkar liksom, vare sig man raggar upp någon kille på en bar eller på Tinder. Men det är det här att liksom ta det vidare, och det har varit liksom omtumlande, den insikten att fasen, det går. Och det är allt från att möta... Ja, nej, alltså jag försöker ju också hitta svaret på det i den här boken, att varför är det ingen som vill ha mig? Och varför är det ingen som vill ha karaktären i boken?
Vad kom du fram till för svar?
Jag har inte hundra hittat den. Jag har liksom tittat mycket på, är det så liksom att, nu pratar jag utifrån ett kvinnligt perspektiv, är det så att vi tjejer liksom är lite för självsäkra, att det är svårt för, du vet, en... Om man säger liksom stereotypen, den starka kvinnan, den lite kaxiga kvinnan, skrämmer det iväg en kille på första dejten? Eller är det en teori jag haft på sista tiden, är att en grej som var intressant var att man kan ju tänka sig att många killar playar mycket och att det är det som är problemet. Men jag kan känna att många av de dejterna jag gick på med killar var, där letade ändå killen efter något seriösare. Det var bara inte mig. Och då kan jag känna, liksom skapar dejtingsajter ändå liksom någon slags känsla av att man ska verkligen hitta något riktigt bra, och att många tänker så, och att då faller sådana som jag bort liksom under dejtande.
Sådana som dig, nu ska du inte dissa dig själva, Amanda.
nej men jag vet, men jag har det är liksom de grejerna jag har liksom tittat på, att kan det vara så liksom att det finns något bättre ute där hela tiden, så då vill man inte committa med den man dejtar i stunden.
Det. Är vi lite för ytliga liksom, att vi är liksom, alltså, det är alltid gräset är grönare hela tiden och så studsar vi vidare. Vi kan inte komma till ro med det samhället vi lever i, kan jag känna lite så.
Ja, alltså det är möjligt. Alltså, som sagt, det är fortfarande jag sitter ju med hela tjejgänget som jag också har tagit med i boken och blivit inspirerad av. Och alla går ju på de här dejterna och hittar inte någon. Fast många ser bra ut, är roliga, trevliga. Så att liksom, ja, det, jag vet inte om det är ytlighet. Det är som sagt någonting jag fortfarande utforskar. Mm. Att varför är det så här svårt? Det är ändå 2 miljoner singlar i Sverige typ. Det borde gå att hitta någon. Så att det, och men, sen är det också så här, jag vill bara säga att man lyckas man hitta den här bra killen som vill vara med en, mm. som tycker liksom om en, han är rolig, snygg, då liksom kan det visa sig att han lever i ett öppet förhållande med någon tjej på Bodekullsgatan. Mm. Och då ställs man så här, här ska jag gå och bli ett polyförhållande nu? Mm. Eller ska jag jaga vidare? Ja. Så man ställs inför väldigt många frågor. Ja.
Men är det inte så, jag tror också, att man, när man är ute och letar efter den rätta, så jagar man, så då missar man så mycket. Liksom, för man är så fokuserad på... Och sen när man börjar slappna av någonstans lite grann och kanske inte tar det så
ja, det är ju plötsligt det. Men det där tar det, jag ju upp i boken också, ja, ja. Hasse, som ja. En sån här grej att många ofta säger att ja, men bara när man minst anar det, då händer det. Men det är liksom, jag har minst anat det hur många gånger som helst och det händer noll. Så att det är liksom, det är också väldigt svårt. Jag var med i en intervju för ett tag sedan där en psykolog sa att ja, men det viktiga är att vara genuin. Men det har man också testat. Mm. Det är liksom... Det är, man slänger ut sina krokar, man är genuin, man fejkar. Mm. Det landar i samma box. Och det förstår jag inte riktigt varför.
Ja, men alltså, märkte du hur det själv var den här perioden när du var ute och dejtade? Att du förändrade dig själv för att passa in och för att du ville gå i mål, du är lite tävlingsmänniska.
Ja, det är ju en väldigt intressant aspekt du tar upp. För det blir ju lite så upptäckt i efterhand att man letar ju efter närhet och kärlek, men efter ett tag blir det att man kanske istället bara försöker hitta någon för att trösta sig från den förra sorgen. Mm. Mm. Eller att man liksom bara vill lösa problemet. Mm. Så att, och då känner jag att jag har gjort en... Liksom under den perioden jag dejtade mycket då, under en 2-årsperiod kan man säga... Då gick jag från att vara genuin till att liksom försöka vara den här cool girl som skämtar väldigt mycket till att vara den här lite försiktiga, blyga, testade allt möjligt. Det som faktiskt funkade och som är lite scary i det här sammanhanget också är att när man liksom var lite den halvtröga tjejen som inte riktigt hade koll på allting, då... Liksom, det är enda gången jag har känt att jag har fått killar att svärma runt omkring mig. Mm. Och då får man ju också det dilemmat att okej, måste jag gå och bli en lite osmartare, liksom förvirrad version av mig själv för att det ska gå hem hos snubbarna?
Där trivdes inte du riktigt, nej.
Nej, alltså jag ska inte säga att jag inte försökte det också för att man blir så fast desperat. Men jag, det är ju inte den jag är. Ja.
Nej. När du beskriver det jag har läst i boken så här långt, det känns ju som att det här skulle ju också, alltså jag tänker ju bilder eftersom du håller på med bilder och tv. Finns det potential till att det här skulle kunna bli en...
Ja, jag förmodar att du menar liksom
en film, en tv-serie.
Ja, det tyckte jag var jätteroligt. Alltså det hade varit väldigt kul att göra en serie också. Jag är lite mer fan av serier än filmer, för serier vara lite längre.
Ja.
Och jag ser väl att det hade varit riktigt roligt att gestalta liksom... ett ungt liv i Malmö, om man säger så. Och hela den här kärlekskarusellen som många går igenom. Så att vi håller på att titta i de...
Banorna också?
Banorna, ja. Det är därför också jag sa att jag var lite så här upptagen innan. Ja, att det är mycket som händer just nu. Men att jag... Det är inget bestämt än, men det är mycket som kokar.
Men när förstod du att du kunde alltså börja skriva? För nu har liksom, du har testat så mycket, du har hållit på med radiosporten och du berättar här liksom om änglavakt. Alltså, när förstod du att du kunde skriva, liksom, att du kunde bli författare också, Amanda?
Jag har skrivit under väldigt lång tid och i början tänkte jag inte mig som författare eller att jag skulle jobba med text. Men jag, när jag tänker tillbaka så inser jag att jag skrev min första bok när jag var 17 och min högstadieklass. Mm. Och den är ganska lik den boken Halva Malmö idag. Mm. Så att det har ju funnits där. Men det var liksom, ja, och sen började jag väl skriva ordentligt olika manus när jag var 20. Mm. Men gick hela den här vägen med refuseringar, kämpa med förlagen.
Man måste gå igenom det stålbadet.
Ja, jag tycker faktiskt det, och jag tycker det är viktigt att prata om också, för det är så många som kämpar med sina manus, att det tog lång tid för mig. Jättelång tid. Och
var du på väg att ge upp någon gång?
Ja, det är också intressant. Alltså för under denna perioden då jag dejtade mycket och liksom också var ganska nedstämd av alla de här hopplösa dejterna. Så då hade vi liksom också lanserat Änglavakt, men det kändes någonstans i livet som att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra. Alltså jag hade jobbat så länge med det projektet, det var lanserat. Så då gick jag faktiskt ner i en ganska djup svacka då jag var lite förtvivlad över liksom att jag fyllde 30 och var liksom, hade ingen riktig riktning.
Ångestexpressen kom ångande.
100%. Ja. Och då skrev jag också den här boken och skickade till förlag, men liksom, ja, var liksom där nere i hålet någonstans och jag hade inte så mycket förhoppningar. Ja. Och sen svingades det upp till att bli det idag. Så att det på så sätt så känns det kom vid helt rätt tillfälle.
Jag vet att du har fått den här frågan innan, Amanda, men alltså, nu är man ju dödspända, så du har skrivit en hel bok om alla dina datingupplevelser. Var är vi någonstans idag? Datingmarknaden 2021 för Amanda Romare?
Ja, jag har ju som sagt lyckats ta mig till tredje dejten. Det känns...
Är den bokad eller har du betat av
tredje dejten? Jag har betat av den. Jag har till och med lyckats gå på en fjärde och femte. Men det känns helt sjukt. För att när man har varit singel under... Alltså, jag dejtade ju knappt då mellan 20 till 30. Mm. Och det ska ju vara ens prime time i livet. Mm. Och jag... Ja, alltså kompisar sa liksom att ja, jag har inte haft sex på 6 veckor. Mm. Och jag bara, shit, det var 1,5 år sedan för mig. Då vet man bara, känner att det är jättejobbigt. Men sen nu då, faktiskt efter jag hade skickat manuset och så dök det upp en fin person som jag har träffat nu ett tag. Och jag måste säga att när man känner den närheten som man inte alls är van vid annars, så... Min första tanke är att folk som lever i parrelationer förstår inte riktigt det privilegiet de har av att ha någon annan så nära, liksom, som man kan dela mycket med. Så det är också något jag vill lägga lite ljus på, att singlar är fighters.
Du, 3 stycken datingtips, alltså för de som är där ute och är där du var för 2 år sedan innan första, andra, tredje, fjärde och femte. Mm-hmm. Alltså, har du några klockrena råd, Amanda?
Ja, alltså det finns en gyllene regel som jag absolut inte följde själv, för den är lite för jobbig. Men det är liksom att Adina sa det, min syster, ganska tidigt till mig under min dating, att vill personen inte vara med dig, så liksom tar han inte sig tid att träffa dig, då är han inte superintresserad, då borde du gå vidare. Och liksom man investerar så mycket när man går på en dejt att man tar liksom inte riktigt in det. Nej. Och som singel har man också, där kan jag också dra upp ett privilegium, att man har rätt att ändå gå på de här dejterna, ta risken, köra sitt race, ligga runt liksom. Men att ofta stämmer den regeln ganska väl, kan jag se nu i efterhand. Även om den är svår att följa i stunden, för man försöker ändå läsa in att ja, men ofta är det ju inte heller svart på vitt. Killar kan ju, eller liksom, man får ju ofta ett sms, hej, jag ska jobba över, men vi kanske kan ses nästa vecka. Och så tänker man, fan, ja, nästa vecka. Mm. Men det är ju ofta ett tecken på att man borde kanske söka sig till något annat. Men jag hatar också när folk säger så här, för att man bara, det är inte så jäkla lätt.
Amanda Romare, det ska bli så spännande att fortsätta. Så vi hoppas att det blir både tv-serier och all lycka till med halva Malmö.
Tack så hemskt mycket. Det var jättekul att få komma hit och få snacka lite om kärlek, dating och dissar.
Lördagsgästen på Retro FM.